Jaha, varsågod och kliv fram så hör ni bättre. Här är alltså tre stycken, ska vi kalla det, bageriveteraner. Tre stycken som har arbetat här på Stumholmen. Och jag är ganska stolt över att få ha träffat de här tre. Jag tänkte fråga er som står här i publiken. Har ni några favoritbröd? Kan jag få förslag på favoritbröd? Ankarstock fick jag där med en gång, ja. Flera förslag. Är det något som är godare än ankarstock? Vad heter det? Rågskorpor fick vi där, ja. Två traditionella Karlskronabröd. Kuse, ja. Vad är nu kuse för någonting? Det får vi ta reda på. Jag tror att de här tre vet det. Och ja, det finns ju hur mycket som helst. Har ni själva några favoritbröd? Hur är det med dig, Stene?
Ja, jag gillar kavring.
Kavring? Och Elin?
Ankarstock.
Ankarstocken är din favorit. Och Lars-Olof?
Ja, det är likadant ankarstocken.
Det är den alltså. Kan man få tag på rejäl ankarstock idag då?
Det är ganska svårt.
Ni säger det? Ja, vi ska återkomma till det där knepfrågan om ankarstocken, för den är faktiskt intressant. På torsdag i nästa vecka är det precis 25 år sedan jag själv flyttade hit till Karlskrona. Och jag hade bott i Stockholm innan dess och jag blev ju överlycklig när jag kom hit. För i Stockholm hade jag förgäves letat efter rejält matbröd. Det var ju på den här tiden, ni vet, när det bara var Skogaholmslimper överallt. Jag har inget ont om Skogaholms, men ja, ni vet vad jag är ute efter. Så gissa om jag blev lycklig när jag kom hit till Karlskrona. Här fanns ju massor med olika brödsorter. Potatisbröd, mästarbröd, ankarstock och många andra. Och man kunde få dem i lösvikt eller i påse om man så önskade. Påsar med många spännande symboler och namn på. Zätabröd och Alfred Johansson och Möllebacken och Lyckebevagaren och allt vad det nu hette. Här finns ju massor med brödtraditioner. Stolt tog jag hem diverse olika brödsorter till hemmet i Småland där de faktiskt blev riktigt förtjusta. Jag minns att mästarbrödet från Gylles var en riktig favorit hos mina småländska föräldrar. Sen är det så att värnplikten som jag hade gjort här lite tidigare, den brukar ju ses som en tid när den slöja och slappe ynglingen blir en smal och smärt och vältränad ung man. I mitt fall så var tjänsten så pass lindrig så jag gick upp ett par kilo. Och vad berodde det på? Ja? Ja, det ska jag låta vara osagt. Men jag har kommit underfund med nu under de här dagarna att jag åt faktiskt av ert bröd under en stor del av värnpliktstjänsten. Så frågan är om det var så att det var lite för gott det där. För det var ju alltså så att Kronobageriet här på Stumholmen levererade till försvaret och inte bara till marinen här utan också till flygvapnet där jag gjorde militärtjänsten. Jag ska säga det att vi som har jobbat med den här brödmässan från början hade ambitionen att spegla hela det här vida spektrumet av bagerier som fanns och har funnits här i Karlskrona. Men vi får nog spara en del till nästa brödmässa, för med tanke på den publiksuccé som det har varit hittills så blir det nog fler såna här. Jag tycker att det ska bli det i alla fall. Så vi får koncentrera oss på Kronobageriet. Och det låg alltså här på Stumholmen och var bara det sista i en rad av kronobagerier. Det vill säga traditionen har funnits i, ja, den hade funnits i så nära 300 år när det lades ner 1977. Och en av föregångarna till det sista så att säga i den här raden kan ni se när ni går över bron hit till Stumholmen. Den här gula byggnaden som då ligger till höger när man är på väg in hit. Det var alltså ett av de här kronobagerierna. Man kan, och på andra sidan fanns det ett likadant bageri faktiskt. Det fanns två stycken där vid kanalen. Fram till 1790 då det som låg på trossesidan brann ner. Stumholmen här som vi befinner oss på var redan från början när Karlskrona planerades tänkt just för proviantering. Och ännu på 70-talet så fanns det alltså charkuteri och förstås Kronobageriet. Och jag tror att den byggnaden ni jobbade var byggd någon gång på 1860-talet. Jag vet inte riktigt säkert.
Ja, den var, blev 112 år när det lades ner.
Den revs ju så småningom. Det finns väl någon skorsten kvar här borta som man kan se?
Det är en skorsten kvar och det är ett ångmaskineriet som drev kvarnen som var i norra delen på Kronobageriet. Mm.
Så man hade till och med en kvarn där. Annars var det ju så från början att mjölet togs från Kronokvarnen i Lyckeby in hit. Alltså. Och det var därför som det här huset låg nere vid vattnet. Man skulle ha lätt att kunna transportera mjölet ju. Ja, Elin, du berättade, och det minns ju jag också, att det var ju en stängd ö det här Stumholmen på den tiden. Det har vi nästan glömt bort nu när alla liksom kan komma välandes in här. Håll micken nära.
Ja. Vi fick ha kort för att komma in här.
Ni fick ha kort för att komma in, ja. Mm. Ja, men å andra sidan så var det ju en viss trygghet förstås.
Ja, det var det.
Ja. Ja. Med hjälp av de här tre så ska vi nu försöka beskriva en dag på Kronobageriet. En arbetsdag. Och under tiden så ska vi få till livs lite olika uttryck. En del olika brödsorter naturligtvis. Och en del uttryck, fackuttryck. Jag tänkte börja med dig, Sten. Sten Gustafsson, legendarisk scoutledare i Lyckeby. Men framförallt bagare. Du bakar prinsesstårter fortfarande, har jag hört.
Ja, det gör jag. Hemma om det behövs så gör jag. Inte matbröd, men allting annat tillverkar jag hemma.
Ja, du har ju redan tillverkat en hel matbröd i dina dagar, så det kan
vara. Ja, nej, det kan vara onödigt. Och är man då ensam, vet du, så blir det så tårt om det ska ligga länge.
Ja, visst. Jo, jag tänkte fråga, hur dags var det du kom till jobbet på morgnarna?
Ja, normalt sett var det 3:30. Men måndag och fredag så var det 2:30 på morgonen.
2:30, är inte det värt en applåd? Så var det alltså för bagarna på Kronobageriet. Vad var det du gjorde då när du kom 2:30?
Det första jag gjorde så tände jag ugnarna, stängde spjällen. Och en morgon när jag hade tänt ugnen så började det brinna utanför ugnen. Så jag fick efter en säck rågmjöl och släcka mig.
Oj!
Han bara öste rågmjöl över så vi kvävde elden. Och sen fick jag ringa efter reparatör som kom. Det var en oljeledning som hade gått åt pipan. Men jag tillhörde brandkåren i Lyckby så jag var van vid.
Du visste hur man skulle släcka elden.
Ja, man skulle släcka.
Ja, det var ju en väldig tur. Du hade ingen vatten till hands alltså?
Ja, man fick ju inte spruta vatten på oljan.
Nej, just det.
Mm. Nej.
Ja, vad var, alltså det var...
Det var det allra första jag gjorde. Sen gick jag upp och klädde om. Mm. Och sen gick jag ner och räknade ut hur många, om det till exempel var 500 småfranska, skulle jag räkna ut hur många liter det blev. För vi räknade ju allting i litervis. Det var ingen, inte, det var 45 småfranska, 65 grams per liter.
Men hur visste du alltså detta? Vad hade du för underlag för den här uträkningen?
Ja, det första jag kom på innan jag körde in på Stormholmen var jag nere på kasernvakten och hämtade brödsvar ifrån maktenterierna.
Brödsvar, ja.
Mm, ja, det var okay. En lapp som var skriven där. De hade ringt in.
Mm.
Och sen fick jag räkna ut de brödsvar som var låg i brevlådan och de jag hade med mig. Så jag fick rätt antal, så det blev rätt antal liter.
Mm. Det var lite matematik med det där.
Ja, det var rätt mycket matematik. Sen skulle man ju räkna ut vetedeg, hur mycket vetedeg och sådant som man skulle tillverka. Och matbröd. Och sen började man ju då väga av till franskan först.
Mm. Fanns det liksom någon orsak till det att man började med vissa typer först? Eller?
Nej, men du vet, det är olika typer som ska ha olika ugnsvärme. Ugnen är ju varmast på morgonen och då började man ju alltid med franska.
Mm. Ja, det var en fruktansvärd värme hörde jag. 250 grader,
ja,
eller vad sa du?
Ja, omkring 240-250 grader var skivorna när vi drog ut dem.
Ja. Men hur höll man sig frisk och kry då om man stod i den värmen?
Ja, det var, man var rätt glad för vattenkranen. Det ska jag lite erkänna. Men sen när man hade gjort det och sen kom ju bagarna efterhand. De skulle slå upp uppslagarna och ugnsmakaren. Och sen efterhand som vi fick degarna färdiga fick de ta hand om dem.
Lars-Olof, vad hade du för funktion här? När kom du upp på morgonen?
Ja, mellan halv fyra, eller mellan halv fem och fem. Jaha. På morgonen.
Mm. Och, det var lite senare där.
Det växlade en timme ungefär mellan. Och om inte Stena hade kommit, för det var ju jag först. Men det hände faktiskt inte så ofta. Nej, det
Stene missar aldrig. Alltså, ni ska veta det att de här båda männen, de känner varandra rätt väl. Alltså, för du var rätt ung när du träffade Stene första gången.
Ja, jag träffade Stene första gången hösten 96, då jag började som lärling i Ivar Håkanssons bageri i Lyckeby.
Vilket år sa du det var? Sa du?
1960. En bit sedan dess.
Det är ett tag sedan, ja.
Ja. Mm. Och det blev faktiskt Stene min mästare.
Och jag började jobba med bröd 1936.
1936?
36, ja. Började jag i bageriet, kom in. Men jag slapp plåtmånsjobbet. Plåtmåns är den som bara skrapar plåta. Där jag hamnade i knuteriet, för den lärlingen som var där, han hade slutat.
Mm-hmm. Så du hade lite tur där? Alltså,
jag hade tur där, annars hade jag fått skrapa plåt ett år.
Ja. Så var det alltså, det tuffa tag där på...
Ja, det var hårt.
Mm. Ja.
Och då hade vi bara 100 kilo säckar. Så vi skulle bära in allt mjöl och socker som skulle vara på plats på morgonen till bagarna kom när jag var lärling.
Ja, nu förstår jag varför du ser så frisk och kry och stark ut. Du hade träning redan från tonåren där.
Ja, vi fick jobba hårt med mjölsäckar. Och när säckarna var tomma, så fick vi ta upp dem på vinden, mjölvinden, och stå och rista i mjöldamm så vi såg inte varandra. Och sen sopades detta upp och såldes till svinfoder.
Men nu är vi inte på Kronobageriet, utan
nej,
nu är vi på
är
ditt...
Nej, nu är vi innan där jag började.
Ja. För du har dels arbetat åt andra på andra bagerier, ja. Och du har haft eget också.
Ja, det kan vi inte räkna, men... Jag har jobbat hos Ivar Håkansson i många år hos Lyckebybagaren.
Mm.
Jag var på Göta, jag var på Lussekatten. Göta var konditori på Lambrogatan och Lussekatten låg på torget.
Det kanske är någon här som kommer ihåg det, jag vet inte.
Jo då, det är säkert de som minns.
Elin, jag måste ju fråga dig, du har med en liten fin låda där. Jag kan hålla i micken åt dig, så kan du visa upp den. Vad är det för en låda?
Det är en gammal cigarett med tobak i den.
Det har varit tobak i den, ja. Just det. Jag tycker det hörs inte så mycket när du pratar. Det måste vara något. Nej, ni byter er emellan. Ta den du. Den där verkar vara igång lite mer. Nu ska vi se. Den tar du. Jo just det var alltså... det där är alltså inte en vilken cigarrlåda som helst, utan det är en... Ja, den är av plåt och den var alltså...
Det här var... Varje vecka hade jag den när jag sålde bröd.
Du hade alltså den som växelkassa när du satt och sålde bröd. Men detta var alltså på Kronobageriet där du... var med och så att säga distribuerade brödet ut i verkligheten, så att säga, ut till alla de här som skulle äta. Och en dag i veckan så satt du och sålde...
Varje torsdag sålde i en lucka vi hade. Ja. Vad heter det? Kuseberget, så det kallade.
Kuseberget?
Ja, kusen såldes där. Ankarstocken. Och då fick du köpa 4 stycken högst.
Det var alltså begränsat hur mycket man fick köpa där.
Ja, det var under kriget, 41 när jag började. Och då...
Ja, Elin, nu får vi reda ut det här. Det var alltså så att du sålde
Ankarstocken,
ja. Och man fick alltså inte köpa hur mycket som helst. Men vem var det som fick köpa?
Från varvet.
Det var de som var från varvet.
Just det.
Och marinens folk.
Ja.
Marinens folk. Ja. Jag tror jag ska dra upp lite till.
Nej, det är inte jag.
Då är det nu?
Ja.
Ja, vi testar. Jag tänkte jag skulle fortsätta fråga lite om några olika sådana här konstiga uttryck som jag har sett. Jag har ju läst på, eller försökt i alla fall, för det finns alltså en dokumentation som Marinmuseum gjorde av arbetet på Kronobageriet. Och där finns ju massor med konstiga uttryck. Bräck till exempel.
Bräck? Ja, det var en maskin där man vägde av till exempel en degbit på 2 kilo. Sen pressar man den med tyngd och sen var det knivar som delade av denna degbit i 30 lika stora bitar. Då fick man små bitar. Och de hade man olika vikter som man fick från 65 och 33 gram och så vidare. Det var uträknat. Så att det var bräcket. Så vi bräckte för att kunna, vi kunde inte stå och väga bit för bit. Utan det var en maskin som bräckte. Så det var hela, det var småbitarna vi kallade för bräck.
Ja. Ja, ni begriper ju nu att detta var ett stort bageri, alltså där man var tvungen att ha maskiner för att kunna dela upp degen.
Men sen fick vi ju bullermaskin som rullade, till och med rullade bullarna.
Så det behövde ni inte göra?
Nej, det behövde vi inte. Vi behövde inte, som vi kallade på den tiden, rev. Istället för att stå och rulla bullar som de säger i hemmen, så rev vi bullar. Och det blev ju då runda bullar. Man rev ju 2 bullar i sänder.
Ja, det låter ju lustigt det där. På tal om bullar, Lars-Olof, du berättade för mig om sån här rekordsiffror, hur mycket semlor ni gjorde på en gång.
Ja, när det var som värst, där vi hade både alla regementen, ända ner Hässleholm, Kristianstad, F17, Växjö, E11, Sankt Sigfrid, skolorna här i Karlskrona, sjukhusen, så kunde det ibland höppas att vid semletid kunde bli upp till 15 000 semlor.
15 000 semlor?
Som skulle då göras färdiga för att levereras på förmiddag.
Aha.
Och det var det lite snäget, det hinner ju inte en människa med, utan det fick vi ju hjälpas ut med allihop. Och göra dem färdiga.
Ja. Och ni fick ju baka bröden innan också?
Ja, bullarna. Det räckte ju inte att vi startade sent på natten. Och ugnarna räckte ju inte till för att baka så många bullar. Utan det blev ju att vi fick baka bullar dagen innan. Eller sent på eftermiddagen. Mm. Och låta dem stå till morgonen och sen starta på dem. Och fylla.
Ja, det är tufft det. Vi ska se här. Ni kom alltså hit till jobbet väldigt tidigt. Och det gick alltså i ett hela tiden det här,
hela, va? Ja, hela tiden jobbade vi. Vi hade kafferast 10 minuter och så hade vi lunchrast 20 minuter. Mm. Det var allt vad vi hade för dagen. Men det gick.
Nu ska vi se, nu måste jag ta lite några sådana här roliga begrepp igen. Rask och halvrask.
Rask, det är detsamma som brödet är jäst. Limpan ska, eller bullen ska vara rask. Jaha. Visst är aldrig. Jag minns en gång jag kom hem, min fru skulle baka. Och då säger jag, det har du inte rask. Hon tog bullarna och slängde i grytan tillbaka. Har din rask för dig, sa hon. Och så fick jag ta vid och göra bullar hemma.
Du fick körförbud helt enkelt.
Jag fick körförbud.
Vad var det mer jag tänkte på? Remons.
Ja, det är ett franska ord för fyllning egentligen.
Mm-hmm. Och jag tror det var en häst. Remont.
Remons, ja. Remons. Nej, kan man tro. Nej, det är fyllning och... hade man i regel 2 sorters fyllning. En gjorde man med grund på skåpmjöl och en på mandelmassa. Så mandelmassa, det var ju den fina remonsen, och skåpmjölsgrunden. Och sen hade man ju då i remons smör, socker, vaniljkräm och äppelmos i regel. Mm-hmm. Så, på så sätt. Och sen vispade man upp detta och strök i flätor och systerkakor och så vidare.
Just det.
Och sen kryddade man ju om man skulle ha kardemumma eller man skulle ha någonting annat i.
För er som precis nyss har kommit hit så ska jag berätta att de 3 ungdomar som sitter här är...
Ungdomar?
är Lars-Olof Olsson, Elin Waringer och Sten Gustafsson. Tre stycken av dem som har jobbat här på Stumholmen på Kronobageriet. Ja, vilket egentligen bara finns kvar en skorsten här borta, men det är ändå trevligt ju. Det finns någonting kvar. Ja. Och Sten, du berättade för mig, du har inte ens varit här på Stumholmen förut.
Nej, jag har inte varit här sedan jag slutade.
Var det en protest då? Eller?
Nej, det var det inte. Jag trivdes jättebra här ute. Men jo, jag har nog varit här ute och jobbat några dagar efter i ett förrådsarbete här nere som konsult.
Vi har faktiskt lite grejer med oss här i en låda. Alltså, det är så här att det togs tillvara en sånt som hade använts på Kronobageriet och placerades på i ett förråd, och det placerades så långt in i förrådet så att det var faktiskt lite svårt att hitta det. Men det var alltså så ni plockade undan lite då som skulle sparas till eftervärlden när ni slutade?
Ja, det gjorde nog de som gick kvar efter vi hade slutat.
För när som Elin till exempel?
Ja, när vi gick hem vet du, så lämnade vi precis som det var. Ja.
Vi ska se här om vi kan kolla här till exempel vilken visp, va?
Ja, den använde vi när vi kokte vaniljkräm på 15 liter mjölk eller vatten för att ta mjölk.
Har du använt den, Lars-Olof?
Den har jag använt många gånger, ja.
Ja, den har vi nog använt så alla.
Den är lite glapp sådär.
Den svullnar med tiden när den blir blöt. Den är som en gammal tunna.
Ja, just det. Eller en eka om man så vill.
Ja.
Och titta här, va? Den. Det var en av museipersonalen här som sa den. Sån skulle jag vilja ha hemma.
Ja, har han bara tillräckligt stort bord?
Ja, just det. Men jag tänkte, det här är ju ett mordredskap alltså. Va? Det är tungt och det är en specialgrej här. Jag tror att det är kullager.
Det är kullager i dem. Men du vet, vi kablade ju 3-4 liter vinerdeg. Och i vinerdegen var ju 1 liter vatten. 8 ägg. Mm. Så kan du tänka dig hur stor den blev när man hade 3 liter. Och sen skulle man ha 18 hektar smör på liter som skulle kavlas i.
Men alltså... Nu är det vinerbröd här, ni hörde inte bara ankarstak utan det är fina grejer också som de har gjort på Kronobageriet. Ja, och många lager fick man göra. Alltså, ja, den här vinerdegen är mycket speciell för den kavlar man ut. Ja.
När man kavlar 3 slag så ska det vara 240 skikt när degen är färdig. Mm. Och kavlar du 4 slag till smördeg så är det över 1000 skikt.
1000 skikt?
Över 1000 skikt, tunna smör och degskikt.
Det tänker man inte på när man äter sitt vinerbröd. Vilket jobb det är bakom.
Nej, ja. Det är rätt svårt att baka vinerbröd och få smöret att stanna.
Sen ska vi se här, nu kommer vi in på lite med det här med arbetsmiljö tror jag. Kolla, här har vi en gasmask ser det ut som. Lars-Olof, vad är detta?
Bara det inte tar DNA på.
Ja, nu kan man kolla mycket.
Ja, det är faktiskt när man trågade, alltså gjorde degarna, så kom mjölet uppifrån en tratt, olika sorters mjöl. Och där ställde man det stora tråget på en våg och vägde av mjölet på det sättet. Och det blir ju ett väldigt rökmoln av mjöl när det faller fritt och siktas. Så därför hade man den för att inte få mjöledem och lungedem.
Alltså det var strängt taget en yrkessjukdom detta?
Att ja, man det var väldigt,
på lungorna.
Det är väldigt många bagare som fick lägga av tack vare mjölet. Mjölallergiker.
Mm-hmm. Mjölhosta.
Och mjölhosta, ja. Mm-hmm.
Mm. Så. Då ska vi se, vad har vi mer här? Här är något som ligger kvar i originalasken. Karlskrona papperslager. Elin, vad är detta för något?
Det är en tång.
Det är en tång, ja.
Ja, klippan när vi gjorde skåpor. Eller paketerade då.
Den används alltså när man paketerade skåpor. Mm. Det får du nästan visa.
Skåppåsarna, vet du. Istället för du har ett...
Det ser ut lite grann som en konduktörstång,
ja.
Va?
Ja, men sen blev det förbjudet. Fick vi inte ha det längre.
Det blev förbjudet.
För du vet att man skulle skicka iväg det här till det äldre boende och så på ålderdomshemmet. Så vi hade det med då, va? Då så var det rädda att den gamla skulle få de här stiften i munnen när de öppnade skåppåsen.
Jaha, så det var alltså
en annan metod.
Det handlade om att försluta skåppåsen helt enkelt. Och då använder man denna. Ja, det ser man. Det är mycket man inte vet när det gäller bageri och distribution. Vi ska se, vad hittar vi mer här? Kolla, här var en krokig. Varför är den sån? Sleven.
Han skulle hänga kvar i ovanför pytsen.
Jaha.
Annars dök ju hela skopan ner, vet du.
Men vad var det, man...
Stopp, vaniljkräm till exempel, eller äppelmos ifrån tunnan.
Just det, så ni hade alltså vaniljkräm och äppelmos tunna vis.
Ja,
alltså
i hinka, 15 liter hinka. Ja.
Sen ska vi se, ni ska veta det att det finns fler såna här underliga saker inne i en monter i entrén på Marinmuseum. Bland annat är det något som jag som gammal bondson tycker ser ut som en tallriksharv ungefär. Det hade också med vinerbröden att göra, förstår jag. Det är en slags... Man skär med den.
Ja, det var en spara när man har kavlat ut vinedegen.
Ja, just det. För jag menar, hemma i köket har man en spara som det bara är en.
Ja, men...
Men här var det liksom... Här är det ett helt gäng med sådana där knivar eller vad man ska kalla det, de här runda.
Man kan inte ha så gott om tid på ett rationellt bageri.
Precis, precis. När vi hittade den här och vi inte hade den här expertpanelen till vår hjälp så tänkte vi, höll de på och spelade kubb på fritiden eller vad gjorde de för någonting? Men då är det alltså så att om man öppnar här så kommer det fram den här. Och det ser ni kanske vad det är för något. Det är alltså en termometer.
Det är degtermometern. Det var mycket viktigt att degarna höll rätt temperatur. 28 grader ska ju en deg ha. Så det var mycket viktigt att man tog temperaturen på mjölet och på vattnet och sen fick man räkna ut när man gjorde degen att den färdig deg skulle hålla 28 grader. Det var bästa jästemperatur.
Då kommer vi in på en ganska intressant sak. Ni hade alltså ett laboratorium på bageriet.
Ja, det
bageriet.
Hade vi. Ja.
Där ni till exempel kunde kolla kvaliteten på mjölet.
Ja, gruten. Vi tvättade, vi gjorde en deg, vattendeg, och sen tvättade vi väck all stärkelsen. Då fick vi bara en liten kula. Och sen när den satte vi den i ugnen fick vi se hur mycket den svällde. På så sätt räknade vi ut hur mycket gluten det fanns på mjölet. Ja.
För ni ska ju inte tro att mjöl bara är mjöl, va? Utan det finns olika kvalitet på det. Och det hände att ni fick skicka tillbaka mjöl som var undermåligt.
Ja då, det hände. Jag vet, vi fick, när Bodens kronobageri lade ner, då fick vi ner en vagnslast med rågmjöl. Men när vi tog första provet på det fick vi skicka det tillbaka. För vi var både uet, som man sa på den tiden, och det var fullt och mask. Så vi skickade hela vagnslasten tillbaka.
Ja, jag tror att det är många värnpliktiga som borde vara tacksamma för att de inte fick äta något bröd från det mjölet.
Ja, det var... Nej, vi var mycket, mycket noga och renliga på Kronobageriet.
Vi tror att det här är någon grej för laboratoriet. Ja, vi är inte riktigt säkra, men jag tyckte det såg ut som en liten värmeplatta eller någonting. För det är ju, ni ser, det är någon elektrisk grej där. Så att det är lite knepigt här. Alltså det har inte riktigt katalogiseras det här, utan så det är ju därför jag får hålla i det här utan att ha några handskar på mig, va? Annars är det så att museiföremål får man inte handskas med hur som helst. Ja, då ska vi se, här har vi en massagegrej för ryggen.
Den använder vi för att massera brödpacken.
Vad säger du, Elin? De var lite elaka mot dig.
De bara ljuger.
Vad är det för något?
Det är naggen, och när man gjorde tebröd och när man gjorde knacks, så när man har kavlat ut biten så körde man den över hela degen och sen skar man ut bitarna.
Mm. Varför är det viktigt att nagga brödet då?
Jo, det är för att det ska jäsa jämnare. Mm.
Så det kommer liksom ner luft?
Det kommer ner i luft i det. Och sen är det utseendemässigt med.
Ja visst. Mm. Nu sa du ett roligt ord. Knacks sa du.
Ja.
Knacks, eller sukkariebröd som det också kallades, det nämns redan på 1700-talet som ett av två bröd som bagades vid det som då hette amoralitetsbageriet, alltså det som Det är ju er tradition, alltså det är Kronobageriet på den tiden. Det var alltså ankarstock och knacks, eller sukkariebröd var de två bröd som gjordes. Och då kan man säga att ankarstocken var det mjuka brödet, det som man kunde äta inom en ganska snar framtid. Knacks, det var, kan man säga, ett sätt att konservera mjöl. Det blev knallhårda, får vi säga.
Ja, det blev det. Man måste blöta upp detta i ärtsoppan eller i kaffet någonting. Det gick inte att bita sönder dem. Så torra var de. Mm.
Jag har talat...
Knacks kunde man behålla i säckavis eller i tunnor i upp till 3 år gamla.
3 år, alltså man kunde fortfarande äta dem.
Och nu måste man köpa bröd samma dag och äta det.
Ja, just det. Det är också en fråga det där. Man verkligen måste äta allting direkt. Ni ska veta det att det här har jag hittat på internet. Det är en beskrivning av hur man bakade och även hur man fraktade mjölet ifrån Kronokvarnen upp i Lyckeby och ner till bageriet från 1752, och den finns på nätet att läsa för vem som vill. Och där kan man få mycket kunskap. Bland annat så var det ju så att det är uppenbart att mjölet betraktades nästan lika värdefullt som guld, för att det var alltså mycket ceremonier kring detta, att man skulle låsa in mjölet. Det var bara vissa som hade nyckel och det vägdes och kontrollerades att ingenting försvann. Och den stackars, den skeppare som hade en dålig skuta som det läckte in i eller där det var hål i den på något sätt, det blev dryga efterräkningar på detta.
Det var så noga, kan jag tala om för er, att innan vår tid i Kronobageriet så sopades golven och borden varje eftermiddag. Och sen togs det mjölet att vara på som dammet helt enkelt och lades i degen dagen efter.
Mm-hmm. Men det var före din tid?
Det var före min tid. Det var före 1936.
Då kan vi räkna med att det har varit, inte har varit så under vår tid här.
Nej. Mm,
ja, det tackar vi särskilt för. Ja, vi har hamnat ungefär vid, vad ska vi säga, 6-7 på morgonen. När var det du började jobba på morgonen, Elin?
Klockan 7
var det. Mm. Vad gjorde du då?
Ja, jag gick först och pratade med pojkarna lite och sedan så gick jag
till... Hon var mycket upp hos pojkarna och pratade.
Ja, det var jag. Ja. Det var därför jag var så många år.
Det var trivsamt. För det måste vi berätta. Nej, vilket år började du?
41.
1941. Det är väl värt en applåd? Va? 1941.
Ja.
Och då var det då... Alltså det är obegripligt att hon överhuvudtaget var född 1941. Men så är det.
Tack
så bra. Hur det var naturligtvis inte bara att prata med pojkarna. Nej. Utan det var mycket jobb.
Ner sedan, ja. Titta vad som skulle göras.
Jag ska se om jag kan få upp din mick lite ytterligare.
Ja, som tar det. Ska vi nu byta igen?
Ja. Blir det bättre så då?
Ja.
Ja, vi testar. Jag ska titta på den bara. Se om jag ser något. Det står en trea där. Nu ska vi se om det blir bättre. Vad tror du?
Det tror jag.
Ja. Oj, ja. Förlåt mig. Ja, nu får du berätta lite om din arbetsdag här, för den såg ju lite annorlunda ut än bagarnas.
Ja, till att ta mot telefonen och skicka iväg chaufför, packa och skicka iväg chaufförerna.
Alltså hur packade ni brödet? Det var ju gigantiska mängder med limpor och skorpor och allt vad det kunde vara.
Men jag var ju inte ensam.
Nej. Så men du var den första kvinnan?
Ja, det var det. Sista kvinnan som gick.
Ja, första och sista.
Mm. Ja, 78 gick jag. De andra gick 77.
Du var kvar några månader och ordnade till det. Ja. Men jag menar, när du började, det fanns ju inte plastpåsar då till exempel.
Nej, vi hade vi papperspåsar. Fy.
Det är ju ytterligare en beundrare där.
Ja. Mm. Kan du ta en?
Ja, men på den tiden packade vi inte bröd i varje påse.
Nej, det gjorde inte. Vi hade lådor.
Ja, visst, här har vi en sån låda där man kunde få iväg brödet.
Ja, och sen hade vi mindre lådor till vinerbröd. Mm. Och kartonger till småbröd och skorpor. Eller massariner och lite sånt.
Men hur packar man massariner så de inte går ihop?
Man får lägga dem snyggt.
Man får lägga dem väldigt snyggt.
Ja, får man göra. Ja. Ja. Gick det marktenterina och skulle ha det.
Ja. Sen berättade du att det var alltså rejäla lådor som man hade till exempel när man skulle ha ut brödet i Kungsholmen.
Ja, det hade vi stora lådor.
Det var som riktiga kister nästan.
Ja, det var det. Med lock på. Så under kriget då, när det var som värst, då var det två pojkar som brukade få lyfta dem och så när vi packade ner.
Så det fanns gott om arbetsuppgifter?
Va?
Det fanns gott om arbetsuppgifter?
Ja, ja.
Om ni vill se lite bilder, jag tror att det finns bilder från Kronobageriet här inne i foajén tillsammans med den här utställningen. Tillsammans med den här utställningen som jag nämnde med olika föremål. Det här med, men alltså, och det hade du att göra med i princip hela dagen alltså, att ja, med packningen och, ja, och distributionen och så.
Det var mycket. Mm. Det var det.
Nu vet jag att ibland så hade man väl ni som var bagare hade en tidig lunchrast.
Ja, vi åt lunch mellan 9 och 10 någonting. För då hade vi jobbat halva dagen ju.
Just det. Och så hörde jag att ni la er och vila här nere.
Ja, sommartid gick vi gärna ner en stund när vi hade fått i oss våra smörgåsar och la oss här på gräskanten.
Just det, jaha. Det var populärt förstås.
Ja,
det hände var... att man somnade också?
Nej, det var nog inte många som somnade. För det var alltid något jäkelskap igång. Vi hade en verkmästare som var lite full i fan jämt.
Aha.
Bland annat så hade vi en kille som inte kunde simma som hette Eina. Och då gick verkmästaren ställde sig precis i själva kanten. Och så sa han, oh vilken gädda. En jättegädda, kom här ska du säga Eina. Och sen när Aina stod där på kanten fick han en knuff i ändan så han flög rätt ut. Och så fick vi hoppa upp och rädda han. För det var lite för djupt.
Aj, aj, aj. Ja. Var det sådär? Var det sån där rå stämning på bageriet?
Ja, det kunde hända. Men den var hjärtlig också.
Ja.
Så att det var aldrig någon som blev purk eller någonting sådant. Utan det var bara att ta nya tag och kanske ge igen med något annat motmedel.
Ja, just det.
Så det visste man ju aldrig vad som kunde hända.
Då ska jag ta lov vad det gav igen med.
Ja.
Vi öppnade Surströms burk och satte på verkmästarens kontor.
Ja.
Och när han kom sen dit och luktade det fint.
Ja.
Ja, så vi fick igen.
Han gillade inte surströmming alltså.
Han visste solen inte heller, så han visste inte vad det var. Så han letade och var väldigt lukt det var.
Ja, det kan sitta i länge sånt där.
Det hände mycket under de åren jag var på Stomholmen. Bland annat skulle vi lära en kille att cykla. Så satte de man på en tandem och sen körde de rätt ut i sjön med han.
Aj, aj, aj.
Det var stygga.
Ja, det var stygt.
Ja. Ja.
Men det är klart att det, på något sätt så får man ju visa också att, ja, att det inte är så allvarligt.
Det var mycket god sammanhållning i gänget. Sammanhållning.
Och som sagt, man kan se här inne hur många ni var där på slutet. För det var alltså ett hyfsat gäng ända fram till slutet ju.
Ja, 11-12 man var vi hela tiden.
Mm. Och många fler när du började.
Ja, det var det. Men sedan de var äldre och de fick pension, sen kom det nya. Men det var många under kriget. Både kvinnliga och manliga.
Mm. Jag berättade ju nyss att på 1700-talet så var det alltså två sorters bröd man bakade. Det var alltså dels det här mjuka ankarstocken och det var sukkariebrödet som var, eller knaxen som var mycket hårda och torra. Mm. Men jag menar, ni hade ju ett fullständigt sortiment.
Ja, visst hade vi det. Från grovt matbröd, fint matbröd, franska, grahamsbröd, massariner, tårtor, rulltårtor. Gjorde vi. Och skickade ut.
Men inte rågskåpor alltså?
Nej, inte rågskåpor. De har inte kommit ifrån Stomholmen.
Så det är mer en sån här privat?
Ja, det är en privat
sak.
Det kan jag berätta att det gjorde vi i massor i Lyckby hos Ivar Håkansson förr i tiden. I massor med rågskåpor. vet vad du menar.
Ja, men det var våldsamma mängder.
Men jag funderar ju på varför heter det rågskorpor när det inte är någon råg i för jag menar de här som man köper på konditorierna eller på bagerierna idag. Det är ju inte någon råg i den.
Jag ska ärligt erkänna, det är samma deg som till franska.
Ja.
Precis samma deg fast det är en annan behandling av degen.
Men Lars-Olof, du hade hittat någon sort som faktiskt hade råg i sig, eller rågsikt i alla fall.
Ja, rågsikt. Det finns ett gammalt bageri nere i Gyö som bakade riktigt stenugnsbakat bröd. Och de bakade även då rågbullar. Och det var lite samsikt i. Och det blev helt andra rågskapor utav det.
Och man gjorde likadant med dem, alltså att man rostade dem?
Man delade den och sen rostade den. Mm.
Hur är skillnaden i smaken?
Den blir ju mer saftig. Och i och med att den är stenugnsbakad också så blir brödet mer saftigt.
Mm.
Dagens bröd som man bakar i en plåtugn, det går inte att få den saftigheten i det brödet. Mm. Det torkar bara väldigt mycket.
Jan Hed får ursäkta här som ska baka här om ett tag. Men
det är ju en annan ugn än vad du har hemma, jo, exempelvis.
Det är klart. Det finns ju en annan stenugn kvar, men de är nog ganska få.
De är väldigt få. Här i Karlskrona-trakten finns nog ett mer, kanske ett par, tre stycken. Och kanske i väldigt dåligt skick.
Men det finns kanske skäl att hålla dem i skick och kanske rusta upp dem.
Kanske skulle vara en bra idé till estetiska linjen eller de bagare och konditorer som går ut nu att satsa på något sådant.
Ja, de kan väl slå sig ihop med vad du kan heta, byggprogrammet eller vad det kan heta för något.
Ja, just det. Och försöka få ihop någonting.
Och man kan ju faktiskt bygga nya stenugnar efter de gamla ritningarna, så att säga.
Det finns gamla ritningar på det som man kan bygga gamla stenugnar som är då också vedeldare eller oljeldare eller gaseldare.
Det är ju
mängden material i en stenugn som gör att den behåller värmen. Så att det är liksom det du eldar den med eller värmer den med. Det kan ju vara både ved och olja eller gas.
Ja, jag har ätit sånt där bröd från en riktig stenugn och det vattnas i munnen på mig fortfarande. För det, även att det är nästan 10 år sedan. Jag tänkte jag skulle berätta lite om... Vi har ju talat väldigt mycket nu om Kronobageriet här. Jag tänkte jag skulle berätta lite om ett av de privata, så att säga, bagerierna. Alfred Johanssons. Det lever ju kvar i... Man säljer ju fortfarande deras ankarstock, är det väl, tror jag. Med den här seliga namnet skrivet med en speciell stil. Det är så länge sedan som 1971 som det lades ner, och det var då antagligen stadens äldsta civila bagerirörelse. Till skillnad från Kronobageriet där ni jobbade då, så hade de samma adress hela tiden. Alltså de fanns vid Amiralitetsgatan 7. För er som känner till Karlskronas geografi så är det alltså tvärs emot Svea. Karlskrona var en fantastisk möjlighet för dem som ville slå sig fram då när staden grundades. Det var en helt ny stad som ropade efter företagsamma köpmän, hantverkare och arbetsvilliga av alla de slag. Och till en början så undantogs alltså staden från de här stränga regleringarna som fanns. Ni vet det här med skråväsendet där man måste vara mästare för att kunna ha en egen rörelse och sådana där saker. Det slapp man här under en period, och det gjorde att många unga människor naturligtvis kom hit och kunde starta en verksamhet här. Den här gården på Amiralitetsgatan 7 var från början glasmästeri, men 1758 köpte bagarmästaren Anton Butt fastigheten, och då var han alltså den första bagaren där. 1789 togs verksamheten över av bagaren Andreas Kindgren, och sen gick alltså detta i arv inom samma familj, flera bagare generationer efter varandra, fram till 1903 när Alfred Johansson, som då var en ung nybliven bagarmästare, tog över. Och det intressanta för oss som vill värna Karlskronas världsarv, det är att Alfred Johansson, han var en frände med oss. För han, visserligen förnyade han sitt bageri, men han sparade också de gamla prylarna som man hade använt i den här verksamheten. Och det är naturligtvis mycket äldre grejer än de här som vi har hittat här, som var kvar sedan Kronobageriet. De här är alltså, som jag talar om nu, de är alltså från 1700-1800-tal och tidigt 1900-tal kanske. Vet ni till exempel vad utstickare för spisbröd är för något?
Ja, vad en utstickare är, det vet vi.
Det fanns alltså en sån från 1700-talet i den samlingen. Det tycker jag är rätt häftigt att tänka sig att det finns sån. Den var gjord i gjutjärn. Det är alltså, vi ska säga det, det är alltså den som man stansar ut formen i ett knäckebröd kan man säga. Man har ett sånt där runt knäckebröd om det är, så stampar man till och så åker det bort en bit i mitten där. Och så blir det runt då, va? Om ni förstår. Pepparnötsbråka, vet ni vad det är?
Nej, det vet jag inte.
Pepparnötsbråka. Ja, det fanns också.
Jo, det vet jag nu för jag läste på.
Det var lätt svårt. Ja, just det. Det var ju alltså så att pepparnötter, det var mycket populärt. Det var en slags små kulor gjorda av en deg som liknar pepparkaksdegen. Och det använde man som en slags spelmärke kan man säga. I julens lekar alltså då kunde man hålla pepparnötter i handen så här, och så fick den andra gissa hur många det var. Om vederbörande gissade rätt, ja då fick han alla de här. Gissade vederbörande fel, ja då gick det i andra riktningen förstås. För att kunna rationalisera tillverkningen av de här pepparnötterna så hade man alltså något som, ja, det ser ut lite grann som en sån här linbråka, va? Med en bänk så, och sen var det ett handtag så här. Det hade ju varit jätteroligt om vi till en annan brödfestival kunde plocka fram de här gamla prylarna. Dels från Blekinge museum och dels från Nordiska museet där de flesta av de här finns. Och senast jag var på Nordiska museet så kan jag inte minnas att jag såg någonting från Alfred Johanssons bageri. Så att, ja, för att det ska synas så kanske det ska till en brödmässa till. Jag tycker i alla fall att det var en bra idé. Så får vi se hur man formade vårt dagliga bröd för riktigt länge sedan. Ja, detta alltså om de civila bagerierna. Men här är alltså de tre före detta anställda vid Kronobageriet. Ja, som med allting så hade även Kronobageriet sitt slut. Det började glunkas för några år innan, eller något år innan.
Ja, något år innan.
Mm. Jag vet att du sa att till och med Radio Blekinge, som väl kom till ungefär vid den här tiden, var nere hos er och intervjuade.
Ja, de var nere och pratade med oss och fotograferade lite grann.
Det var säkert journalister där och
Svante gjorde ju en dokumentation, men han tillhörde Marinmuseet då, har jag för mig.
Stämmer, Svante Varvinge som arbetade på Marinmuseet vid den här tiden, han gjorde en dokumentation som sen alltså kom in i 1979 års upplaga av Marinmuseet Vänners årsbok. Mm. Och den kan man säkert få tag på, åtminstone antikvariskt, så kan man läsa mera om hur det gick till på det här bageriet.
Finns några exemplar inne i foajén på museet här inne?
Du såg det, ja.
Såg det igår.
Mycket bra. Ja, mycket bra. Om det finns några kvar nu, det är en annan femma. Vi får avrunda här, tyvärr. Tiden går väldigt fort när man har roligt. Men Elin, du måste ju berätta då, där på slutet, sista dagen, om det var nu den 30 december, då fick ni oväntat besök, som det heter nu i tiden, i kaffereklamen.
Vi satt och drack kaffe nere hos där jag var, i brödrummet. För att jag skulle passa telefonen, så jag kunde inte gå upp i loggformen, så kom de ner. Och Stena hade väl bakat lite gott till oss som vi skulle ha. Och sedan så ringer telefonen, då ser Sven och Din. Det var faktoriets verkmästare där. Öppna dörren, Elin, sa, nu har ju låst, sa han. För att så det örlogsbaschefen vill säga adjö till er, och han står utanför.
Örlogsbaschefen stod utanför dörren?
Ja,
stod med han. Galoner och allting?
Ja, ja. Ja, och då gick jag öppna, så sa jag, be musik, men jag stängde låste, för vi ville dricka kaffe i lugn och rosa till honom. Ja, det tycker jag var bra, sa han då. Mm. Och så följde han med in, och jag ber honom, pojkarna gick upp till sitt jobb och Och jag och Per Landqvist bjöd honom på kaffe där, så han drack med oss.
Så där satt du med örlogsbaschefen, ja, och drack kaffe. Ja. Vad satt örlogsbaschefen på?
Det var en trälåda som vi hade där nere då. Det var ju inte stolar till alla, utan det var... Och det gick bra. Så bjöd han på en mazarin, och det tyckte han om.
Han tyckte om mazarinen?
Ja.
Det hade jag velat se. Örlogsbaschefen på en trälåda, kanske en som den här ungefär.
Ja, drickandes kaffe. Ja, det var nog med... Men sen var det klädd med vitt papper, så det var fint att sitta.
Ja, det förstår jag.
Ja,
det är härligt.
Ja.
Det var alltså slutet. Men Stene, det var så att ni hade vissa sådana här tankar på att driva det vidare i alla fall?
Ja, det fanns för lite tankar på att vi skulle överta det civilt. Mm. Alltså bagarna som var där, men det blev aldrig någon enighet i det. Vi diskuterade väl ibland, men det blev aldrig någonting. Mm. Det blev aldrig några större.
Mm. Och Lars-Olof, du slutade... Ja, ingen blev arbetslös av de som jobbade där.
Nej, det var ingen som blev arbetslös. Det var några stycken som gick hem med pension, och de andra blev överflyttade i annan verksamhet genom örlogsbasen. Ja. Helt och hållet.
Och du som hade varit bagare, du blev något väldigt fint.
Ja, själv blev jag instrumentmakare på något optikenheten. Jag hade då på 60-talets början gått i instrumentmakarkurs i yrkesskolan om kvällarna. För jag hade det som intresse också. Och där blev jag kvar till i fjol den 23 juli. Mm. Där jag gick hem i pension. Mm.
Men när du nu ser tillbaka på den här tiden på kronovageriet...
Ja, överhuvudtaget på hela mitt arbetsliv som började 1960, så har det varit ett mycket givande liv. Och haft mycket fina arbetskamrater överhuvudtaget. Träffat oerhört mycket folk. Mm. Så att jag är helt nöjd.
Och även om Stene var lite hård mot det då så...
Jo, men vi kom ju överens till slut.
Jo, det är klart.
Ja, man fick ryta upp med Stene så han inte var för...
För det var du försvarade...
Ja, han var det minsta och lilla.
Jag var ju den yngste hela tiden. Ja. För när jag kom
jag
dit
var
så var
det
ju...
Sen gifte han sig när han var det med.
Ja, just det, ett tag bodde du faktiskt i en bostad som hörde till.
Jag hade tjänstebostad här ute då, på Kronobageriet och Schakteriet. Fanns vissa tjänstebostäder. Så att när jag var nygift så hade jag faktiskt tjänstebostad här uppe på baksidan av fängelset. Två rum och kök, inklusive el, vatten, dusch, 40 kronor i månaden. Slå det då!
Ja, det går inte.
Och jag ska tala om för dig att om morgonen när han kom ner fick jag springa upp och lyfta av honom. Men jag var nygift.
Med dessa ord så får vi avsluta det här samtalet med våra tre vänner från Kronobageriet. Lars-Olof Olsson, Elin Waringer, Sten Gustafsson. Ge dem en mycket varm applåd.
Tackar för att vi fick vara med.